Hej och välkommen till Commute-podden, en podcast som rör sig någonstans i gränslandet mellan kommunikation, digitalisering och social hållbarhet. Commute-podden görs i samverkan mellan Socialförvaltningen i Helsingborgs stad, FoU Helsingborg och Öppna SOS. Och jag som talar heter Kalle Pettersson och jobbar som utvecklingschef i Helsingborgs stad med inriktning mot sociala frågor. Dagens avsnitt kommer handla väldigt mycket om begreppen välfärdsteknik och e-hälsa. Och hur de här begreppen och den faktiska verksamheten är utbredd i våra, ja, dels i Sverige men kanske framförallt i våra nordiska grannländer. Trevlig lyssning! Så, välkommen hit Dennis Söndergård till den här podden. Vi spelar in den här i ett konferensrum på Hotell Metropol i Helsingborg. Och vi har precis avslutat en FoU-konferens som FoU Helsingborg anordnar på temat välfärd, FoU välfärd. Och vi har under två dagar fått frottera oss lite i digitalisering av välfärd. Och du har ju varit här som en av föreläsarna och pratat om just den digitala välfärden och e-hälsan och så vidare. Så att det är det vi ska prata om lite här. Men du får jättegärna först introducera dig själv helt enkelt. Varför var du här? Vad gör du? Och så vidare.
Ja, tack för att jag får vara med i den här podden. Jag börjar med att be om ursäkt för folk som inte fattar vad jag säger. Som du hör så är jag dansk, men jag gör mitt bästa för att prata lite skandinavisk. Men jag heter Dennis Sundergaard. Jag är seniorrådgivare för Nordens Välfärdscenter, som är en institution under Nordiska ministerrådet. Jag jobbar i Stockholm. Jag har ansvaret för välfärdsteknologiområdet, vilket ju också är digitalisering av välfärden. Idag pratade jag om lite introduktion till vad välfärdsteknologi är i de olika nordiska länderna. Lite skillnader och så. Lite definition också. Och så pratade jag ganska mycket om ett stort nordiskt projekt som vi har kört som heter Connect, som handlar om att ge kunskap och best practice kunskap till alla de nordiska kommunerna. Så jag får säkert säga lite mer om det senare i podden.
Absolut. Jag tänker att något jag skulle börja fråga dem lite, det är ju det att man pratar mycket om både välfärdsteknik, men man pratar även mycket om e-hälsa, i alla fall i Sverige är det så. Har du någon väldigt tydlig definition av vad är e-hälsa och vad är välfärdsteknik, eller är det samma terminologi man använder egentligen?
Ja, så det är lite olika om man, vilket land man är i. I det nordiska så har vi en definition av välfärdsteknik. För i det nordiska så är välfärdsteknik den stora paraplyen, var e-hälsa är en bit under välfärdsteknik. Men motsatt i Sverige, var e-hälsa är den stora paraplyen och välfärdsteknik är en liten bubbel under e-hälsa. Så det finns lite olika definitioner där. Men om vi tittar på det nordiska först, så är välfärdsteknik blir definierat som välfärdsteknik är teknik som förebygger, assisterar eller leverar välfärdsydelser eller välfärdsservice. Så det är ganska stort, ganska brett. Det kan vara allting. Det behöver inte vara bara äldre. Det behöver inte bara vara vård och omsorg. Det kan också vara utbildning eller andra grejer. Så det är ganska stort fråga. Och i den terminologin så är e-hälsa en bit under välfärdsteknologin. E-hälsa i vår nordiska definition så är e-hälsa väldigt mycket koncentrerat om hospitalsektorn och distansvårdsgrejen. Du vet vad jag menar.
Ja.
Väldigt mycket speciellt fokus på hospitalsvård, kommunikation mellan kommun och sjukhus, kommunikation mellan sjukhus och patient. Det är det som vanligtvis definieras som e-hälsa i den nordiska terminologin. I Sverige, som jag har förstått det, kanske det är någon som lyssnar som har en bättre definition, så är jag öppen för det. Men som jag förstår det så har man i Sverige sett e-hälsa som den stora paraplyen som innehåller ganska många ting, bland annat välfärdsteknik. Jag har ju pratat med Socialstyrelsen i Sverige som har gjort den svenska definitionen av välfärdsteknik. Og den er jo lidt ulig i de andre nordiske lande, selvom det er den nyeste. Det kan man undre sig over, men der findes sikkert en bra årsag til det. Men her findes, men her er velfærdsteknik en ganske liten bubbel, hvor e-helse indeholder mange ting, telemedicin, distans, hvor alle mulige grejer ligger under e-helse, blandt andet velfærdsteknik. Så det er lidt omvendt. I det nordiske er det velfærdsteknik, som er den store. I Sverige er det e-helse, som er den overliggende grej.
Så inom välfärdsteknik lägger man egentligen alla i Danmark då, eller andra nordiska länder, all form av offentlig verksamhet där man försöker använda sig av tekniken för att förändra eller förbättra en skola. Det kan vara skolor, det kan handla om i stort sett vad som helst.
Så är det i Danmark och så är det i det nordiska. Grunden till att vi har adopterat den danska definitionen i det nordiska är inte för att vi liker Danmark bättre än Sverige. Det är bara, och inte för att jag är dansk heller. Det är för att vi måtte vælge den største definitionen for at kunne have alle med i vores definition. Så om vi bare har valgt den svenske, så har det velfærdsteknik ikke været indeholdt i det. Altså den danske del af velfærdsteknik og den finske del af velfærdsteknik ikke indeholdt i det. Så derfor har vi valgt den største definitionen. Så det, men det er sandt, i Danmark er det, og i Finland er det den store paraplyen, som hedder velfærdsteknik, som ikke bare er vort omsorg, kan også være andre ting. Jeg vil lige sige, om man der findes også skillnader. Danmark og Finland har den store definitionen. I Norge er lidt anderledes, kanskje lidt tættere på den svenske definition. Her handler det velfærdsteknik er lidt mere begrænset. De har en definition, som faktisk er ganske bred også, men det forstås primært som at velfærdsteknik er bare på de områder, hvor kommunerne er ansvarlige, altså hvor kommunerne har det økonomiske ansvar. Så det er ganske mye telemedicin og digitalisering, som er velfærdsteknik i Norge. Det, som er overens eller like mellem Norge og Sverige, er, at vanlige eller traditionelle hjælpemiddel ikke anses som værende velfærdsteknik, men det gør det i Danmark og Finland, og til dels også på Island. Men det kan vi diskutere mere senere, hvorfor det er bra eller ikke bra.
Jag tänker all den här välfärdstekniken eller välfärdsteknologin eller e-hälsan, vad man nu väljer att kalla det, bygger på någon form av digitalisering i stort sett. Visst, det kan finnas mer robotaktiga saker som kanske sköter mer icke-digitala lösningar, men i stort sett handlar det om digitalisering. Och hur är din bild av hur långt har man kommit i digitalisering av den offentliga sektorn? Kan du se någon skillnad mellan de nordiska länderna och vad beror i så fall den skillnaden på?
Man kan i alla fall säga att digitalisering i den offentliga sektorn är ett ganska högt prioriterat politiskt tema i alla fem nordiska länderna. Det är någonting som är väldigt viktigt och man är ganska bra i alle fem nordiske lande faktisk. Om man sammenholder os med resten af Europa og kanskje også verden, så er vi faktisk ganske bra på det. Det beror jo på, at vi har en ganske stor offentlig sektor, et ganske stort behov for at effektivisere og gøre og modernisere også. Så vi er faktisk ganske bra. Om man sammenstiller de nordiske lande, så er det lidt ulike beroende på, hvilket område inden for digitalisering man titter på, hvor langt vi er. Men generelt set, så så det er min opfattning, at Sverige er ganske bra på hospitalsdelen, har satset mye på hospitalsdelen, men kanskje er en smule efter, når det kommer til den kommunale del af e-helse, om vi prater om det. Der er et fokus på det, der er et ønske om det i kommunerne, også på digitalisering, men man har ikke haft helt samme nationelle fokus på den kommunale del, som man har haft på hospitalsdelen i Sverige. Så derfor så kanskje de er en lille smule efter Danmark og Norge.
Og kan det finnes någon forklaring kring finansiering? Ja. Vad staten finansierer kontra vad kommunerna finansierer?
Absolut. Altså det handler jo, set fra mitt perspektiv, så handler det også mycket om nationell fokus og nationelle strategier. Man har i Sverige en nationell strategi på e-hälsa, men man har inte haft det på välfärdsteknologidelen eller på den del som handlar om kommunerna. Det har varit enkelte små programmer med finansiell stöd, men inte någon övergripande nationell stödordning som kunde ta kommunerna vidare på en bra sätt. Det har man ju haft i Danmark. Man hade fonden för välfärdsteknologi i Danmark, som hade ganska ganske omfattende økonomiske støt til kommunerne. Det samme har man i Norge, har man haft det her nationelle program for velfærdsteknik med ganske mange penge involveret. Så kommunerne i Danmark og Norge har haft bedre muligheder for at få finansiel støtte og udvikle deres digitalisering i sammenhold med de svenske. Så kanskje der har manglet lidt støtte i Sverige.
Mm. Og kan det finnes nogen, jeg tænker i Danmark har man jo, nu vet jeg ikke om det er Norge og Finland, men i Danmark har man jo en digitaliseringsmyndighet som har det övergripande ansvaret for egentligen digitaliseringsfrågor i offentlig sektor i Danmark. Og nu er man ju på gång här i den senaste budgeten som regeringen la, så har man ju, får man ju fram idén att man ska inrätta ett digitaliseringsmyndighet även i Sverige. Kan du se att det har gynnat Danmark att man tar ett kanske annat helhetsgrepp kring den digitala frågan? För jag tänker det var ju så sent som i våras som man i Sverige kom med en digital strategi från regeringen, och det kan man ju tycka är ganska sent med tanke på att vi befinner oss ända i 2017 här och nu. Men hur ser det ut i Danmark kring det? Kan man lära sig någonting av hur Danmark har agerat i just digitaliseringsfrågan när man har gjort det till en, som jag bedömer, tydligare statligt ansvarstagande genom att inrätta en myndighet?
Jag tror det är ganska tydligt att jo mer tydlig den nationella strategi är, jo mer den fyller politisk, jo lättare blir det för kommunerna att få stöd, och också ju större fokus kommer det på området, jo snabbare växer marknaden. Alltså om man har en nationell strategi där säger alla kommuner måste satsa på digitalisering, där sitter det privata marknaden och tänker okej, där är pengar här, kanske vi ska göra någonting på det här. Så en tydlig nationell strategi ger en snabbare växt på marknaden, bättre lösningar, billigare lösningar, bättre för kommunerna eller för landstingen eller regionerna eller vad man har. Så en tydlig nationell strategi skaber ett fokus som är till gavn, till nytta för kommunerna och för den offentliga sektorn. Så det är absolut essentiellt med en tydlig nationell strategi. Det är min klara vurdering. Så kan man säga, kan man lära någonting i Sverige av den danske strategi eller den danske digitaliseringsstyrelse? Kanske. Kanske Danmark kan lära någonting av det man har gjort på e-hälsa i Sverige. Det som är en ting som är väldigt annorlunda i Danmark är ju att ansvaret för den här nationella digitala strategi hör till i finansministeriet. Så man har haft en ganska tydlig ekonomisk motivation i strategien i Danmark. Någonting som man inte pratar lika mycket om i Sverige för exempel. Och kanske den diskussionen också är bra att ta. Så man vet varför gör vi det här. Vad är syftet med det? Vad är vår målsättning med det? Så det är kanske någonting man måste ta håll på i Sverige på något sätt. Jag vet det är lite politiskt känsligt också. Men det hjälper.
Jag tänker att det handlar väldigt mycket om ekonomi i det hela när man pratar om digitalisering också, för det är så inne på att det finns ju efterfrågan från brukare och klienter och invånare att kunna ha digital vård eller digital kontakt på något sätt, men det ligger ju också någon form av samhällsekonomisk utmaning som kanske skulle kunna till viss del i alla fall lösas av att man kan digitalisera mer. För det är någonting som har hänt med inom välfärdsteknologiområdet och e-hälsan under de senaste 5-6 åren kanske, så har det blivit en väldigt, väldigt fokus på välfärdsteknologi och e-hälsa, och det pratas om det, talas om det i stort sett överallt, och ibland kan man känna lite att regioner och landsting och kommuner tävlar väl lite om att vara bäst i e-hälsa eller i välfärdsteknik. Men vad är din bild av hur kommer det sig att det just nu befinner sig i ett sånt momentum kring just den här frågan? Handlar det om omvärldsutmaningar primärt, eller handlar det primärt om att den digitala tekniken finns tillgänglig på ett annat sätt nu?
Alltså jag tror det är bägge delar. Ja, det är en klar synergi mellan de två. Jag tror, når man går i dybde med det, man får ikke sige det offentligt, man får ikke diskutere det, men når man går i dybde med det, så handler det mycket, mycket om økonomi, og fremtidsøkonomi ikke mindst. Altså, hur ser økonomien ud om 10 år eller 15 år? Altså, jeg bruger dele ind i tre ulike punkter. Den ene hedder demografi, future challenges, altså alle de her ting, vi altid hørt om, den dubbelte demografiske udmaning, færre folk i job, flere ældre, presser kommunernes økonomi. Det er den ene del, har vi hørt mye om. Så handler det om den finansielle situation. Så hur ser den finansielle situation ut just nu? Vi kommer ut, altså kanskje vi er på den anden side av den her finanskrisen, men selvom Sverige kom bra ut av den sammenholdt med de andre nordiske länderna, så finns det fortsatt, så har den fortsatt satt i gang en politisk prioritering av hur vi använder våra medel, våra resurser i kommunerne. Vi så hur snabbt det kan gå med den her finanskrisen, så man har haft en idé om at det er bra at titta lidt frem i sine økonomiske prioriteringer, og det handler ganske mye om hvor mange ressourcer vi har til vores omsorg specielt. Så derfor så finanskrisen har ligesom fremskyndet, skubbet op den her tanken om, at vi måste blive mere bedre og mere effektive på at levere bra omsorg og vores omsorg. Så finansielle situation har en stor betydning. Så handler det også om, at både Sverige, Danmark og Norge faktisk ikke er lige bra på at øge vores nationale produktivitet sammenholdt med de andre OECD-länderne. Vi ligger ikke specielt bra på det. Så det handler jo om, hvor mye værdi skaber vores samfund. Skaber vi mere produktion og så? Og om vi ikke gør det, så måste vi gøre nogle ting anderledes for at levere samme service. Så det er også finansielle situation. Så ligger der den tredje grejen, som jeg bruger prate om, og det handler om forventninger. Siger man forventninger svensk? Ja, præcis. Forventninger. Hvilke forventninger har samhället til de services, som kommunerne kan leverere, den vård og omsorg, vi kan leverere? Og der er det bare så, at forventningerne bliver større og større for hver generation. Jeg bruger sige, om jeg prater med min bedste forældre, så er deres forventninger ikke specielt store. Det går bra. Alting går bra. De har prøvet det, som var sämre. Så det er okay. Om jeg prater med mine forældre, så har de ganske store forventninger til, hvilken service de skal have, når de bliver gamle, eller hvilken service kommunen skal leverere dem. Og om jeg prater med mig selv eller mine kompiser, så har vi endnu større forventninger. Fordi man betaler mye i skat, man bor i et bra samhälle, man har generelt en høj levestandard, og vi vil, at den skal være det samme, selvom det er kommunen, som skal leverere det. Så selvom kommunerne får færre og færre penge til at leverere de her services, så har vi en forventning om, at de bliver bedre og bedre, de her services. Så det er også et stort pres at ligge på kommunerne. Så ligger der også en helt anden grej i det, nemlig den med, at vi bliver bedre til at titte på sundhed. Altså vi bliver bedre til at vurdere vores egen krop og egen sundhed, så vi... Det var så, at i gamle, eller for 20-30 år siden, om man ikke var bra på at gå længere, så var det bare fordi man var gammel, eller om man ikke så lige bra, så var man bare gammel. Men i dag så ved alle, hvorfor de ikke kan se. Det er kanskje, de har grå stær eller noget andet. De ved præcis, hvorfor de ikke kan gå. Det er fordi, de har gigt eller noget ting. Så alle får en diagnose på alle de sygdomme, de har. Og hver gang de får en diagnose, så findes der også en behandling. Hver behandling har en økonomisk pris for kommunen. Så på den sæt, så selvom det jo er en bra ting, at vi bliver bedre på kunskab, vi får bedre kunskab om vores egen sundhed, så ligger det også et ekstra pres økonomisk på kommunerne. Så alt i alt, sammenfattning på alt det, kommunerne får færre ressourcer, færre penge til at leverere bedre og flere services. Så det er selvklart, kommunerne vil titte på, hur kan vi løse det problem? Kan vi kræve penge for vores services? Det er en sæt at gøre det på. Kan vi skære ned på vores services, så vi levererer færre eller mindre service, end vi gør i dag? Eller kan vi leverere de services, kan vi leverere dem på en bedre eller mere effektiv sæt, på en billigere sæt? Og det er derfor, at velfærdsteknik eller digitalisering er blevet så populært, for det er et af de værktøjer, man kan anvende. Det er ikke løsningen på alle vores problemstillinger, men det er et af de værktøjer, som man titter på, som kan hjælpe. Mm. Så derfor er det så populært just nu, tror jeg.
Ja, og det kan jeg tænke mig lidt, at den udmaning har vel funnits under de seneste 6-8 år, kanskje sen finanskrisen 2008 eller liknande. Mm. Men man kan ändå tycka att på de åren så har väl man inte kommit så oerhört långt ändå. Så vad är liksom, det måste finnas någon form av, alltså det låter väldigt lätt, vi har ett högre förväntningar och vi behöver prestera mer insatser. Samt som vi har färre pengar att prestera de insatserna med egentligen och hålla den. Så, och då tänker man att då är välfärdsteknik eller digitalisering en lösning. Men vi har inte kommit så extremt långt kring det, kan jag tycka. Mycket har hänt, men det borde kanske ha hänt mer. Så det måste finnas någon form av friktion i den kommunala och landsting och regionala organisationen kring det här. För samtidigt när man pratar och lyssnar på konferensen vi har det på nu, eller när man är runt och pratar med andra kommuner eller landsting, så hör man ju att det pågår ju oerhört många olika test och projekt och så vidare. Men borde kanske inte man ändå ha lyckats komma längre? Vad ser du för hinder som finns egentligen i organisationer som gör att det tar så pass lång tid?
Absolut, vi borde vara längre. Alltså jag vill säga, om man tittar på digitalisering av kommunala services för 10 år sedan, så har vi kommit en bit, men vi kunde ha varit längre om vi hade varit bättre. Där finns olika grejer i det, olika problemställningar i det. En sak är att kommuner, som jag alltid säger på konferenser, kommunerna gillar projekter. Projekter är bra. Men problemet är att när kommuner gör projekter, så gör de som någonting extra. Det blir inte en del av everyday life, det blir inte en del av verksamheten, det blir någonting extra man har på siden av. Och när man gör det, så blir projektet aldrig riktigt integrerat i verksamheten. Och när projektet så håller på att sluta, så vet man inte riktigt vad man ska göra. Och resten av verksamheten vet inte alls vad projektet handlade om. Och så gör man det, men istället så ansöker man pengar om att göra ett nytt projekt. Och så gör man ett nytt projekt som ligger på sidan av verksamheten. Och när det håller på att ta slut, så vet man inte vad man ska göra med det. Och så ansöker man pengar om ett nytt projekt och så. Så det handlar mycket om att vårt projekt är... Det är inte fel att göra projekter, men vi ska bli bättre på att integrera dem i vår verksamhet från början. Så alla vet precis varför gör vi det här projekt, vad är syftet med projektet, hur kan det hjälpa vår verksamhet generellt och så. Så det är en ting. Och så är det också, så har vi också ett problem med att alla kommuner gör de samma projekter. Alltså folk har en tendens till att tro att deras kommun är helt unik. Hvor mitt personal är unik, min organisation är unik, min slutbrukare är helt unik. Så allt det som andra har gjort, det kan jag inte använda till någonting. Jag måste göra det själv också. Och jag förstår självklart tanken. Alltså inte alla kommuner är lika. Om man är i Göteborg så är man inte lika, om man är Trelleborg. Alltså där finns olikheter, det förstår jag. Men man kan alltid använda det andra har gjort för. Så man behöver inte börja från scratch, från noll. Man kan ta in den kunskap som andra har samlat och så göra det på sitt eget sätt. Så det ska vi också bli bättre på. Inte bara göra någonting fordi att det är bra att göra någonting. Men titta på vad andra har gjort. Anpassa det till din egen situation. Och så gör det lite billigare kanske också. Så det är två grejer som kommunerna måste bli bättre på. Så finns det också en sannhet som är kanske lite svårt att prata om, som handlar om att vård och omsorg handlar om människor. Och människor, att anpassa teknik till människor, det kan vara ganska, det är ganska tricky. Alltså det är inte så lätt som bara att köpa robotdammsugare och så ge dem till personal och så är allting bra. Det är en ganska svårt att omställa från traditionellt sätt att leverera service på till att inkludera teknik. Så det är en ting vi måste bli bättre på att förstå. Det är en komplicerad process. Vi måste jobba strukturerat för att bli bättre på att lyckas. Vi måste också som samfund, som samhälle, som nation, Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, måste också bli bättre på att utbilda vårt personal. Som det är just nu, så är det ganska liten fokus i utbildningarna på innovation, välfärdsteknik, digitalisering. Det finns lite, men inte speciellt mycket. Och vi ställer ganska stora krav till vår personal. Så som samhälle kanske vi ska börja tänka in vilka behov finns i kommunerna, i regionerna och landstingarna när man tittar på undersköterska eller sjuksköterska eller terapeuter eller så. Och kanske den nuvarande utbildningen bör uppdateras lite. Det var ett par olika saker.
Jag tycker den är väldigt intressant här, som vi pratade om att vi drar igång projekt som vi ofta får finansierat från externt håll i Sverige. Det är väldigt ofta Vinnova kan stoppa till lite pengar för sådana saker. Och det tenderar ju till att ofta generera väldigt smarta och nya lösningar på det hela. Men den dagen projektet löper ut och finansieringen försvinner och inte längre finns, Då står man ju ofta där med en sidoorganisation som man har byggt upp på något sätt. Och sen finns det ju inga resurser i den ordinarie verksamheten för att driva den vidare. Och väldigt sällan har man ju lyckats komma så långt på dem. Även om man har haft ett projekt på låt säga 2-3 år, så är det ju sällan man hunnit komma så långt så att man har även lyckats få in, kunna bygga in den finansiella besparingen så att man skulle kunna fortsätta driva det. Och därför så dör ju det hela ut, därför att det finns ju inga resurser och vi fortsätter driva verksamhet på exakt samma sätt som vi gjorde innan projektet körde igång. Hur kan man tänka sig att man skulle kunna få en lösning på det? För jag tänker det, annars kommer vi bara spotta ur oss nya smarta lösningar, det som sedan, som du är inne på, glöms av eller inte implementeras eller vad det kan vara.
Ja, som jag, två saker jag vill säga. En ting, när du gör projekter, så bygg inte upp en projektorganisation bara om projektet. Tänk på hur du kan få det in i din vanliga verksamhet. Det är väldigt, väldigt viktigt. Annan del är att speciellt i Sverige så kanske man behöver bli lite bättre på utvärdering. Evaluering heter det så, ja.
Utvärdering,
ja. Ja, precis. Man har inte haft så stor fokus på det tidigare i Sverige, men man behöver... Der er veldig stor fokus på det i Danmark, så kanskje det er derfor jeg tykker det er vigtigt, men i hvert fald når man gjør projekter, man måste have en baseline, man måste have en idé om hvorfor man gjør projektet, man måste utvurdere veldig nøje den økonomiske gevinsten og den kvalitative gevinsten ved at gjøre det her, for ellers er det jo veldig svårt for politikere at tage en beslut efterfølgende, om det bare er du som kommer og siger, det her projekt var jättebra. Vi har haft det i 2 år, og alle er nøjde med det, men der er jo ingen empiri på det. Så man måste blive bedre på at gøre bra udvurderinger, så politikerne har nogle ting at tage stilling til. Så man kan sige, oj, de sparte 2 millioner på det her, eller 100% af borgerne, anvenderne, tykte, at det her gav en bedre kvalitet i servicen eller nogle ting. Så man måste blive bedre på at gøre bra udvurderinger i Sverige. Der har ikke været så stort fokus på det tidligere.
Och det där som Connect kommer in lite grann i det här tankesättet som jag kan se en tydlig koppling i alla fall, för att Connect-projektet, ska vi kalla det, Connect-projektet.
Får inte göra projekt och säga, jag gör ett projekt.
Precis, precis. Det har ju egentligen varit att man ska bygga upp någon form av verktygslåda för hur man som kommun i Sverige eller Danmark eller Norge eller Finland ska kunna, ja, helt enkelt tänka kring när man ska påbörja någon form av välfärdsteknik och för att det ska då leda till att det de facto blir en verklighet i verksamheten, om det visar sig vara ett bra projekt givetvis.
Precis, precis.
Så kan du berätta lite om den här modellen, för ni har byggt upp en modell i 9 steg, förstår jag, som är en verktygslåda som är utarbetad med kommuner och ja, framförallt kommuner, vissa myndigheter och SKL och så vidare.
Ja.
Men det jag är nyfiken på är lite dels stegen, hur den ser ut och så vidare, men hur anpassad den är till såväl stor som liten kommun, oberoende om den ligger i Finland, Norge, Danmark och så vidare. Hur?
Mm-hmm. Ja, så som vi sa, det är väldigt, vi tycker det är väldigt viktigt att jobba strukturerat när man jobbar med välfärdsteknik. Det är inte nog bara att vara engagerat, man måste strukturera jobbet i kommunen så man får alla med, från politikerledning till dem som ska leverera servicen. Det är väldigt viktigt att man tänker hela strukturen igenom. Så därför har vi gjort en process som har de här 9 steg, som börjar med vision. Så det är vision, strategi, kommunikationsplan, behovsanalys, marknadsanalys, evalueringsmodell, upphandlingsmodell heter det där, implementeringsmodell och effektmonitorering, det är det 9 steg. Man får läsa mer om de 9 steg på vår hemsida om man vill, nordicwelfare.org. Men det som är viktigt är, för hvert steg i processen här så har vi gjort en best practice verktygslåda. Och det är inte jag som har gjort den, det är en bottom-up process, där vi har haft 10 kommuner. Vi har selvfølgelig valgt 10 kommuner som är bra på välfärdsteknik och som har gjort så ganska många erfarenheter og har bra kunskap på det. Men så for hvert steg har vi så den her værktøjslåden. Så for eksempel, om man ikke har gjort en strategi på velfærdsteknik, så kan man slå op på kapitel 2, strategi. Og der kommer der så en masse nogle guidelines til, hvor gør man en strategi på velfærdsteknik, hvad er vigtigt, what to do, what not to do, baseret på andre folks erfarenheder. Der findes også praktiske eksempler, så man kan for eksempel se et link til strategien i Västerås, det er en af de to svenske kommuner, som er med. Man får også lidt templates, lidt modeller. Hvordan siger vi skabeloner? Jeg ved ikke, hvad man siger på svensk.
Maller,
præcis. Man kan få lidt af maller til, hvordan man gør en strategi. Og så det er det, som er grejen. Det er access til best practice, erfarenheter og kunskab på området til hver af de her ni steg. Det, som er vigtigt at sige også, det er ikke et must. Man måste ikke gøre alle ni steg, om man ikke vil. Men det er veldig vigtigt, om man ikke gør et af stegene, så at man tænker over, hvad betyder det for implementeringen eller for processen, ikke at gøre det her steg. Så man måste fundere på hvert steg. Man behøver ikke gøre alting på hver steg, men man måste fundere på, hvorfor det er vigtigt at have med. Så det er det, som er i værktøjslåden. Så har vi, den er gjort som sagt bottom-up, så det er 10 kommuner, 2 fra hver land. For Sverige var det Göteborg og Västerås. Men fordi både Göteborg og Västerås er ganske store kommuner i svensk kontekst, så har vi også taget SKL med. Og myndigheten for delagtighed var også med. Og SKL og myndigheten for delagtighed, de var med for at sikre validiteten på tværs af hele Sverige. Så de guidelines og de rekommendationer, som vi har i hver steg, i hver værktøjslåde, at de ikke bare er til store kommuner, men også gælder på alle, altså til alle kommunerne. Og det er veldig vigtigt for os, ikke bare at gøre nogle ting, som bare fungerer i store eller rike kommuner. Så det var deres jobb.
Ja, och den här verktygslådan, den blev klar ganska nyligen.
Ja, den var klar i mars, tror jag det var, i år. Den, som sagt, man kan hitta allting på vår hemsida. Man kan downloada pdf också på hemsidan, men man kan också beställa fysisk exemplar om man gillar att ha någonting att titta i. Och det är ganska gratis, och vi skickar den till er ganska gratis också. Det finns på alla språk. Engelsk, dansk, svensk, norsk, finsk och isländsk.
Om man skulle ha den. Hur efterfrågan var det hittills på den? Sen är vi klar. Har ni lyckats kommunicera ut den och få intresse?
Det är ett lyxproblem, men vi har faktiskt inte fler kvar på svensk, så vi håller på att trycka fler. Så vi har tryckt i 3 upplag nu.
Ja.
Och vi har allerede udsolgt igen, så vi trycker och håller på att trycka någon extra kopier. Så det är... Det er selvfølgelig et problem, at vi ikke har nogen fysiske, men det er et lyksproblem, så vi er vældig nøjde med den store efterfrågan, som har været på den. Vi tager det som et, et tegn på, at der har været et stort behov i kommunerne på at få lidt rekommendationer og lidt guidelines.
Har ni någon tanke på att samla in det som man gör i kommunerna sen om man nu följer den här, så tänker jag att om Västerås har ett bra exempel och sen så kanske Östersund eller Malmö eller Helsingborg bygger upp en ny, kommer ni samla det på hemsidan också så man kan ta del av andras projekt?
Ja, precis. Så just nu så bygger det ju på erfarenheter för de här 10 kommunerna plus de inspel vi fick undervejs. Det var så att för varje steg eller för varje verktygslåda som vi gjorde, så har vi haft en liten höringsprocess där alla hade möjlighet att spela in. Och vi fick inspel från, jag tror det var 65 kommuner eller någonting som har spelat in. Men det betyder inte att den är färdig nu. Alltså, så man har fortsatt möjlighet att skriva till mig om man har ett bra exempel eller en bra strategi eller en bra mall eller någonting som man tycker andra kunde vara förnöjda med eller ha nytta av. Så kan man skriva till mig och så lägger jag den på vår nätversion. Självklart den tryckte är tryckt, men nätversionen kan uppdateras. Så det, vi hoppas det kan vara en sån ett live dokument eller någonting vi kan ha på nätet. Så om det är någon som lyssnar som har en bra modell, skicka den till mig.
Mm. Superbra. Jättespännande, och den här verktygslådan är verkligen användbar, kan jag skriva under på, som har inte provat att implementera den, men har kikat på den, läst igenom den, så det är en supermodell verkligen.
Perfekt.
Jättefint. En sista fråga egentligen till dig, det är en ganska öppen sådan, och den är fokuserad mest på Sverige, som det här jag åtminstone verkar. Och det är, om du tänker kring det här välfärdsteknik och e-hälsa framåt, och om man då vill att man ska pusha det framåt kring hela digitaliseringsfrågan av välfärden, så vad är så att säga din, om du skulle få önska helt fritt, så vad skulle du kunna vilja adressera till de statliga aktörerna kring det hela, eller intresseorganisationer? Jag tänker, vad ser du som jobbar med den här frågan väldigt mycket som skulle vara önskvärt att få stöd i, ja, för kommuner framförallt.
Jag tror, som vi redan har pratat om, jag tror det är ganska viktigt att man nästa gång man gör en strategi för e-hälsa, att man har en separat sektion som bara handlar om välfärdsteknik till kommunerna. Som jag ser det så behöver kommunerna lite extra stöd för att ta det här första steget som är ganska svårt. För ganska många kommuner är lite risk adverse. Man vill inte satsa egna pengar i det. Så man behöver lite stöd för att ta det första steg. Och när man så har gjort det första steg och har implementerat den första teknologin och sett att det fungerar bra, sett att det är bra för ekonomin i kommunen eller kvaliteten i servicen, så det kanske är lättare nästa gång sälja och investera pengarna till att göra det. Alltså, så man behöver lite stöd, lite specifikt också strategistöd från nationell strategi. Jag vill också gärna, det här är min personliga hållning, inte Nordisk Ministerråds hållning, men jag ville tro det ville vara nyttigt om SKL kanske var lite mer aktiv i deras stöd av kommunerna på välfärdsteknik och digitalisering. De är ganska bra på digitalisering tycker jag, men på den kommunala del så tycker jag SKL har varit lite stille. Så det tror jag kunde vara väldigt bra för kommunerna att få lite mer synlighet där. Så är det också upp till kommunerna själv också att göra någonting mer. Alltså man måste, jag vet att det här med ettårigt budget, det kan vara svårt. Om man är en liten kommun kan man så upphandla teknologi och satsa pengar på det. Jag förstår att man ska vara noga med att inte använda kommunens resurser på fel sätt. Men om man vill, när man gör innovation så måste man också vara villig till att göra en liten risk. Om man ser i Danmark så finns det ju, jag vet att Danmark hade det här finansiella stöd, men det är ju slut nu. Idag är stort sett alla projekter finansierade kommunerna själv i Danmark. Och jag tror att det är viktigt, för det är inte för man själv har pengar i projektet att man för allvar satsar på projektet. Om det inte är dina pengar som du satsar, så har du inte lika motiverat för att det ska fungera. Så därför vi måste också i Sverige komma till det steg hvor det är kommunernas egna pengar som är investerade i de här projekterna om vi vill att de ska lyckas lite oftare. Så det är också en lille uppsang, en lille rekommendation till kommunerna att man tör satsa lite medel på att göra välfärdsteknik. Sista grejen var vi också inne på, jag tror vi ska ha lite större fokus på utbildning av personal, inte bara. Alltså också dem som redan jobbar i kommunerna, självklart de behöver också efterutbildning eller ja, jag vet inte, träning vad det heter i Sverige. Men på utbildningsinstitutionerna måste vi bli bättre till att titta lite på innovation och vad det betyder. Så det vill vara mina rekommendationer.
Superbra. En sista fråga, hur tänker du på den juridiska aspekten? För det tycker jag man stöter på allt som oftast när man pratar om digitalisering och sådant arbete, framförallt att det finns en förmodligen väldigt rättvisande bild av att ja, men juridiken sätter käppar i hjulet här och sekretess och så vidare. Mm. Och den tänker jag, den skulle man ju kunna lösa på kommunal nivå, att var alla kommuner får ta ställning till det, så att säga. Men den skulle också kunna adresseras nationellt, för att lag är ändå lag, och där kan jag personligen, det är min egen uppfattning, kan tycka att staten borde ta ett större helhetsgrepp kring de juridiska aspekterna kring digitaliseringen. Hur ser du på det?
Absolut, helt enig. Min erfarenhet är dock att lagstiftning alltid förändras mycket, mycket långsammare än innovationen sker. Så därför så måste det vara någon som pusher för förändring i lagstiftningen. Och det kommer bara om kommunerna pusher för det. Så kommunerna måste bli bättre till att pröva av gränserna av den här lagstiftningen, så man får en reell önske eller press på för förändring, för ellers så händer ingenting. Så der måste være mere aktivitet for at få forandring nedefra, så det måste komme som et tryk nedefra for at få forandringen. Om vi bare venter, om vi bare sitter på vores hænder og venter på at forandringen kommer, så kommer vi vente ganske længe. Så der måste være et pres på at få forandring af lagstiftningen på de vigtigste områderne.
tipset är att kommunerna får helt enkelt
utmana lagstiftning.
Ägna sig åt juridisk aktivism på något sätt och testa gränserna hela tiden. Precis. För att pusha dem framåt.
Och vi ser ju redan att det händer nu. Alltså det finns, jag känner inte alla kommunerna i Sverige, men för exempel så i Västerås har de utmanat ganska många av de här barriärerna på lagstiftning, både på sekretess, på upphandling, på maktanvändning. Och det är det som vi måste ha fler kommuner som vågar, heter det, att utmana den här lagstiftningen och inte vara så risk adverse heller där.
Supertack Dennis.
Det var allt för den här gången. Vill ni ha kontakt med oss på Commute-podden så är det enklast i dagsläget att antingen mejla mig kalle.pettersson@helsingborg.se. Alternativt kontakta mig på sociala medier. På Twitter exempelvis finns jag under @socialachefen. Tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhörande nästa avsnitt.